den 20 januari 1996. TV visar bilder från barnarbetare i Pakistan.
Barnarbete, det förekommer i stora delar av världen, och i södra Asien så kan barnen rent av vara slavar. Arbetsgivaren lånar ut pengar och förfogar sedan fritt över den skuldsatte. Och det förekommer till exempel i Pakistan, kanske ni minns den lille mattarbetaren Iqbal som mördades efter att ha engagerat sig mot slaveriet. Våra utsända rapporterar här från Pakistan.
10 år gammal. Hamid, 9. Och Nadim, 7. De jobbar och de jobbar hårt. Små barn, men de är faktiskt slavar. Mest uppmärksammade har de som jobbar i Pakistans mattindustri blivit. Förmannen här tror oss kanske, kanske inte. Men när vi säger att vi är turister och intresserade av mattor låter han oss filma i alla fall. Akbar har jobbat här i 1 år. Han säger att han tjänar 20 rupis om dagen, 4 svenska kronor ungefär. Men lönen räcker inte till räntan på förskottslånet hans familj fått, så skulden växer, och så länge skulden finns kvar sitter han fast här. Han och hans olycksbröder, för han är långt ifrån ensam. Exakta uppgifter finns förstås inte, systemet är ju illegalt. Men det hävdas från flera håll att det finns miljoner skuldslavar i landet. Många av dem är barn. Det är på de otaliga tegelbruken som systemet med skuldslaveri är mest utbrett. Här köps och säljs skuldsatta barn, ja, hela familjer. Familjerna får ett lån av ägaren till ett tegelbruk och måste sedan arbeta tills lånet är betalt. Men lånet bara växer, ofta för att ägaren lurar dem. De är ju analfabeter, fattiga och försvarslösa. Hamid har varit skuldslav i 5 år, säger han. Började när han var 7, men säger samtidigt att han bara är 9 år gammal. Förmodligen vet han inte exakt varken hur gammal han är eller hur länge han har jobbat. Han jobbar på ackord alltså. Men hur han än jobbar finns skulden på motsvarande 1000 kronor kvar. 2 kronor i veckan kan han betala av, tror han. Så även om ägaren inte skulle fuska med räkenskaperna innebär det att han kan räkna med att bli fri först om 10 år. Det officiella Pakistan förnekar ibland skuldslaveriets existens. Ibland sägs att regeringen ska ta itu med problemet med magert resultat. Men det finns solskenshistorier också. Här i en skola på landet som drivs av BLLF, skuldslavarnas befrielsefront, finns flera barn som befriats. Lokalerna är för trånga, det är ont om böcker och det surrar oavbrutet av ilskna flugor. Men det är en skola. En chans att lära sig räkna, i alla fall lite, och att slippa analfabetismens fälla. Eleverna här har sluppit ut ur skuldslaveriet bara genom att någon annan i familjen jobbar i deras ställe. Men såren har de kvar. På ett tak i Lahore hittar vi familjen Marshi. 38 personer. Tegelbruksägaren hävdar att de tillhör honom eftersom de är skyldiga honom motsvarande 14 000 kronor. Deras historia är tyvärr inte helt ovanlig. Men bara för ett par dagar sedan befriades de ur sitt slaveri genom ett domstolsutslag.
Då och då lyckas alltså några få hjälp. Bashir Mashi och hans stora familj har fått chansen att bygga ett nytt liv i frihet någon annanstans. Men i ett större perspektiv har kampen mot barnarbete och skuldslaveri mycket små utsikter att nå några större framgångar. Det finns ju miljoner människor som fortfarande sitter fast i fällan.
Den 21 januari 1996, Palestina.
Nu har de flesta rösterna räknats i det palestinska presidentvalet och PLO-ledaren Yasser Arafat leder överlägset. Palestinierna har valt sin första president här i östra Jerusalem.
Jag är mycket nöjd med valresultatet. Vi vill ha fred och Arafat är vår väg till fred, säger en byggnadsarbetare som tagit morgonbussen in till östra Jerusalem. I vanliga fall brukar han börja dagen med bönor och hummus på kaféet intill, men inte idag, för idag inleds den muslimska fastan, Ramadan, och kaféet vid busstorget är igenbommat. Palestinierna vaknade i morse till en ny politisk tillvaro. Visserligen är Yasser Arafat sedan många år den självskrivne ledaren, men från och med idag är han också den demokratiskt valde presidenten. Valet igår gick i stort sett lugnt till. Det blev inga större sammandrabbningar med judiska högerextremister, men det blev inte heller några jublande valvakor. Palestinierna är väl medvetna om att det inte fanns något riktigt alternativ i detta första fria val. Arafat har i ett kvarts sekel varit symbolen för den palestinska frihetskampen, och det var aldrig någon tvekan om att han skulle vinna stort. Nu ska den 66-årige före detta gerillaledaren styra över palestinierna på Västbanken och i Gaza, de områden som befriats efter att ha varit ockuperade av Israel sedan 1967. Och samtidigt ska president Arafat fortsätta förhandla med Israel. Inom de närmaste 3 åren ska parterna ha nått en slutlig fredsuppgörelse. Och en av de första gratulanterna som ringde den nyvalde presidenten i natt var Israels premiärminister Shimon Peres. Gina Lindberg i östra Jerusalem.
Den 22 januari 1996. Efterdyningar på den sista tjetjenska gerillaoffensiven mellan Tjetjenien och Dagestan.
Det senaste gisslandramat i Ryssland ledde till osedvanligt stor brutalitet mot civilbefolkningen i Dagestan. Den här brutaliteten kom från såväl de tjetjenska rebellerna som de ryska soldaterna. Vår utsände, Vladislav Savic, har träffat några av de överlevande ur gisslan.
Oj, staraha zavili. Ужас, а потом из больницы начали там оттуда стреляют, туда тоже стреляют. Да, оттуда из больницы кричат.
Ryskan Galja gråter hela tiden medan hon berättar om skräcktimmarna när de tjetjenska rebellerna stormade in i hennes lägenhet den 9 januari i staden Kizlyar. Rebellerna sköt in i lägenhet efter lägenhet för att tvinga med sig gisslan till det näraliggande sjukhuset. En invalidiserad kvinna i våningen under Galja sköts till döds eftersom rebellerna inte trodde på henne när hon sa att hon inte kunde gå. Omkring 35 människor dog de första 2 dagarna i Kizlyar. När rebellerna väl fick sin gisslan ändrade de taktik. De förvandlades från brutala terrorister till snälla fångvaktare och befrielsekämpar. De överlät den brutala rollen till de dagestanska, men framförallt ryska soldaterna. Den dagestanska flerbarnsmamman Ravzat bor i samma hyreshus som Galja. Även hon tog från gisslan tillsammans med 2 av sina barn. Hennes make, kirurgen Magomed, erbjöd tjetjenerna sig själv som gisslan mot att frun och barnen släpptes. Detta gick rebellerna med på. Sedan följde en 9 dagars mardröm, berättar Magomed darrande och nervöst stirrande utan att kunna hålla fast blicken mot mig eller någon annan i rummet. Magomed tvingades med till byn Pirovmajskaja. Jag har inget ont att berätta om tjetjenernas behandling av oss i gisslan. Tjetjenerna dödade inga i Pirovmajskaja. Däremot var de ryska soldaterna fruktansvärda, berättade Magomed och fortsatte. Ryssarna sköt artillerigranater besinningslöst mot de hus där vi och rebellerna befann oss. De flesta husen totalförstördes. Magomed överlevde och frigavs av ryssarna, men först efter psykisk och fysisk misshandel och förödmjukande behandling i 4 timmar. Det gällde för honom att bevisa att han inte var en av rebellerna, berättade han. Vladislav Savic efter ett besök i Kizjar i Dagestan.
Den 24 januari 1996 svenska Amnesty lämnar en rapport om Kina.
I lördags avrättades 20 våldsbrottslingar i staden Nanjing i Kina. De arkebuserades, som det heter när man skjuter folk i lagens namn. Domarna förkunnades vid ett massmöte, skriver tidningen i stan. Och det var den största massavrättningen där sedan 1983. Är det så här som det går till när dödsdomar förkunnas och genomförs i Kina, Anita Klum, som ordförande i Svenska Amnesty?
Ja, det är väldigt vanligt att det går till på det här sättet. Inte minst inför det kinesiska nyåret eller inför större evenemang då man liksom vill rensa ut alla de brottsliga element som finns. Och det är inte bara så att man avrättningarna utförs ju också offentligt. Och sen har man ibland vissa kampanjer för vissa utvalda brott som man också då dömer folk till och inte minst till döden då.
Så man radar upp de här 20 och så inbjuder man folk att komma och titta och så skjuter man ner dem.
Ja, avsikten är ju att det ska ha en avskräckande effekt. Men enligt information som vi har och siffror som vi har kunnat ta fram så har det på intet sätt blivit den effekten. I vissa provinser har till och med brottsstatistiken ökat efter vad vi har sett.
Hur många avrättningar är det på ett år i Kina?
Ja, det är lite löjligt att nämna den siffran därför att mörkertalet är så stort. Men 1994 så kunde vi räkna 2050 avrättningar. Men det är också så att den här statistiken är inte tillgänglig. Därför att jag tror det var i början av 90-talet som Kina sa att den inte var offentlig eftersom man antog att den användes för att misskreditera Kina.
Så att de släpper inte ut några uppgifter?
Nej, det finns ingen offentlig statistik.
Utan ni gör egna beräkningar?
Ja, vi får ju rapporter från olika håll och vi försöker då samla ihop de här rapporterna och göra en bedömning. Och vi går ju inte heller ut med siffror annat än de vi kan stå för, men vi säger samtidigt att det är större, att antalet är förmodligen väldigt mycket större.
Vad är det för brottstyper som leder till dödsstraff?
Ja, det kan vara allt ifrån bilstölder till narkotikabrott. Och inte minst nu då, eftersom den ekonomiska sektorn växer i Kina och ekonomi blir allt mer betydelsefull, så är ekonomiska brott någonting som man kan dömas till döden för.
Och syftet är hela tiden att statuera exempel?
Ja, att avskräcka människor från att begå brott. Men också för att det finns ju också de som anses vara misshagliga för den kinesiska regeringen, om man så får uttrycka det. Dissidenter, till exempel de som Himmelska fridens torg, de som gjorde uppror då och så vidare. De som är relaterade till dem, det finns ju fortfarande de som sticker upp huvudet och vill göra sin stämma hörd, och de slås ner obönhörligt.
Då handlar det om politiska brott?
Det handlar om politiska brott också. Och religiösa brott också för den delen. Därför att det finns till exempel en katolsk kyrka som är kinesisk. Och så finns det de som anser att man ska ansluta sig till den katolska kyrkan i Rom. Och de bestraffas hårt.
Finns det någon opinion i Kina som tycker att det här är grymt omänskligt? Att man borde ha en humanare strafflag?
Ja, det gör det. Och inte minst så upptäckte vi det i samband med förberedelserna för FN-konferensen om kvinnors mänskliga rättigheter före och efter. Även de bestraffas ju obönhörligt, och människorättsaktivister sätts i fängelse och döms till långa fängelsestraff.
Så det är en opinion som har svårt att göra sig hörd?
Den har mycket svårt att göra sig hörd.
Tack Anita Klum i Svenska Amnesty.
Den 24 januari 1996 om Golanhöjderna, där Syrien och Israel är inblandade.
Idag inleds i USA samtal mellan Syrien och Israel. Det som ska bli den sista stora delen av fredsbygget i Mellanöstern. Samtalen handlar mest om Golanhöjderna som Israel ockuperar och som Syrien kräver åter.
Bosättningen Amian i Golanbergen är en idyll mitt i underbar natur med rik flora och fauna och bördig vulkanjord. Golans bosättare är inte som de religiösa fanatiker som befolkar de ockuperade delarna av Västbanken. De flesta här är kibbutzniks, alltså vänstermänniskor som valt att leva i kollektiv. Gadi Schwarz jobbar helst med kibbutzens får. Han kom hit 1978. Han var och är pionjär, sionist och ser Golan som historisk judisk jord. Golans vatten är livsviktigt för den judiska staten. Och Gadi anser att bergen har stor strategisk betydelse. Han minns hur syrierna före 1967 bombarderade området kring Genesarets sjö med granater från de här höjderna. I samtalen som inleds i Washington idag kräver Israel att få behålla installationer som varnar vid ett syriskt anfall. Syrien kräver att Gadi och alla bosättare körs iväg och att hela Golan återlämnas. I den ockuperade drusbyn Majd al-Shams stiger hoppet om att äntligen få återförenas med Syrien. De senaste månaderna har den israeliska ockupationsmakten ändrat politik påtagligt. Hundratals drusiska studenter har fått tillstånd att studera i Damaskus och ingen militär river längre ner slagorden från frihetsstatyn. Och de splittrade familjerna har nu börjat återförenas. 73-årige Hassan Ayoub kom nyligen hem från ett Syrienbesök. Det första israelerna tillåtit honom på 26 år. Han visar familjen i den ockuperade byn videon från Syrien med den förlorade sonen och hans familj. Far och son skildes åt av kriget. Nu sågs de för första gången på 26 år.
ومرته التقيت انا وهن بالقنيطره انا ظليت ربع ساعه اكثر من ربع ساعه واقع بالارض لما شفتهم وهني كمان الله وهني كمان مثلي.
Stämningen inför dagens samtal i Washington är mer positiv än någonsin tidigare. Båda parter visar större flexibilitet. Israel utesluter inte längre att hela Golan återlämnas. Syrierna säger idag att man inte motsätter sig säkerhetsarrangemang som kan lugna israelerna. Golan är nyckeln till fred i hela Mellanöstern. Peter Lövgren, Golan.
Den 24 januari 1996, Sverige.
Och Sveriges blivande statsminister Göran Persson tycker att de tyska idéerna är mycket intressanta.
Senast det hände var i början av 90-talet. En kommission med Bertil Rehnberg i spetsen fick regeringens uppdrag att sluta ett stabiliseringsavtal med låga löneökningar för i stort sett hela arbetsmarknaden. Sedan dess har regeringens inställning varit att låta arbetsmarknadens parter sköta sig själva. Men nu efter det att Tyskland visat vägen har åtminstone den blivande statsministern bytt fot.
Ja, det är ju den svenska modellen. Nämligen att man samarbetar mellan staten och näringslivets parter. Och var och en tar sin del av ansvaret. Det har vi inte haft i Sverige på ganska många år. Därav har vi en del bekymmer. Det är dags att ändra på det.
Så du tänker ta initiativ till liknande diskussioner i Sverige?
Ja, det ligger i den utveckling jag ser framför mig. Det är ju närmast lönebildningen.
Och det här är tongångar som uppskattas här inne i LO-borgen.
Vi har ju tagit initiativ under lång tid, både till diskussioner med regeringen. Jag har träffat SAF, vi har diskuterat de här frågorna också. Men i Tyskland har man ju nu gått ett steg längre, nämligen att man satt sig ner alla tre parter för att diskutera det och vad man kan göra så att säga.
Tror du att det kan vara någonting för Sverige också?
Det tror jag säkert att det kan vara, men då måste viljan finnas att, till samförstånd.
Skulle SAF ställa sig positiv till en inbjudan från regeringen till sådana här samtal?
Vi tackar aldrig nej. Vi är artiga och kommer när man kallar. Men det måste avgöras av innehållet i en eventuell uppgörelse vad nu kan vara.
Det är för att klara den utlovade halveringen av arbetslösheten som Göran Persson vill ha bättre kontroll över arbetsmarknadens parter.
Vi har en lönerörelse bakom oss som inte gick bra. Den var för dyr. Vi har snart nästa på väg in. Då måste vi komma överens om hur vi ska göra. Så att jag ser det här som ett uttryck för att man accepterar både arbetsgivarnas utgångspunkter, fackens intressen och naturligtvis de stabila statsfinansernas krav. Klassisk lösning.
Och den här diskussionen fortsätter också i Rapports morgonprogram i morgonbitti. Jag tänker inte dra tillbaka Perssonplanen, det förklarade statsminister Ingvar Carlsson i dagens partiledardebatt. Regeringen fick i debatten också hård kritik för behandlingen av de kurdiska familjerna Sincari. Men det blev också många lovord till Ingvar Carlsson som deltog i sin sista partiledardebatt.
Oavsett vilken sorti statsministern nu väljer så vill också jag tacka honom för en lång och stor insats i svensk politik.
Jag vet att det här är sista gången som Ingvar Carlsson i den här kammaren agerar som partiledare. Så har jag tagit med mig en liten present. Jag vill gärna överräcka det här trädet i Ingvar Carlssons vård.
Ingvar Carlsson har en rad personliga egenskaper som det är lätt att känna sympati för. För att nämna en enda har han vid möten i mindre kretsar en humor som inte så ofta kanske kommer fram i det offentliga livet.
Men även om Carlsson fick motta många lovord från sina motståndare fick han också ta emot hård kritik av till exempel flyktingpolitiken.
Jag tycker att regeringen totalt sett i den här frågan har agerat så svagt, inte minst när det gäller den här ryktespridningen, att man hamnar vid gränsen för vad som borde leda till en misstroendeförklaring.
Det finns inga beslut som ger mig sån ångest som att sitta på torsdagarna regering år ut och år in, månad efter månad, och säga du får stanna, du måste åka. Det är fruktansvärt tunga beslut. Och i fråga om Åsele fanns inget bra beslut. Det fanns bara två dåliga beslut.
Också Perssonplanen kritiserades, även om det kunde låta som beröm.
Jag hoppas innerligt att förnyarna ska kunna ta över och traditionalisterna ska komma lite i bakgrunden. Det är skickligt gjort också pedagogiskt av Göran Persson att släppa igång det här nu med Perssonplanen för att visa traditionalisterna vad som händer om de vinner. Pedagogiskt briljant gjort naturligtvis.
Ingvar Carlsson är fortfarande partiledare. Han kan göra en sista insats. Det är att dra tillbaka Perssonplanen innan det är för sent.
Herr talman, jag kommer inte att försöka medverka till att dra tillbaka någon Perssonplan. För det första därför att jag inte vill det och för det andra därför att jag inte kan det.
Men ändå, det som gjorde debatten annorlunda, kanske rent av historisk, var att det var Carlssons sista partiledardebatt där han passade på att i ett slags politiskt testamente sammanfatta erfarenheterna av 30 år i riksdagen.
För det första det allt mer uppdrivna tempo. Behovet av snabbhet i beslutsfattandet. Jag brukar förenkla uttrycka det så att förr hade vi en ATP-fråga på 10 år. Nu har vi 10 ATP-frågor på 1 år. För det andra komplexiteten. Det var enklare för att klart och tydligt se konsekvenserna av varje beslut och reform.
Och så citerade han sin läromästare Tage Erlander.
En statsministers vardag består till 80% att förhindra katastrofer. Ärade kammarledamöter, ni anar inte vad ni har gått miste om.
Den 24 januari 1996. Nu jagar IFOR styrkorna NATO i Bosnien 2 krigsförbrytare före detta Jugoslavien.
2 ledande misstänkta krigsförbrytare, Bosnien-serbernas president Radovan Karadzic och hans ÖB, generalen Ratko Mladic, har nu skäl att känna akut oro. De är jagade. Tills nu, med IFOR-styrkornas deklaration, vi är här för en militär uppgift, inte som poliser. Vi griper dem bara om vi råkar springa på dem. Har frågan om deras bringande till sakföring vid FNs krigsförbrytartribunal i Haag varit en akademisk fråga. Det togs för givet att de 2 skulle få slinka undan. Men regeringarna i USA, Storbritannien och Frankrike har de senaste dagarna höjt rösten mot NATO och IFOR. Med orden, ni ska vara poliser, åklagare och rättsmedicinare i behjälpliga. Ni ska öppna vägar för dem, se till att de kommer fram till Srebrenica och Jubia-gruvorna och kan säkra bevis och förhöra vittnen. Och ni ska skydda dem om de hotas. Och NATOs talesman i Sarajevo svarade igår: ja, vi ska assistera utredarna. Detta har självfallet skapat en nervös stämning i Pale. Karadzic, som kämpar för sitt politiska liv, men enligt Daytonavtalet som misstänkt krigsförbrytare inte får kandidera i valen i sommar, har mer eller mindre försvunnit ur sikte. General Mladic, som ända till september var Bosnienkrigets ovedersägliga segrare, beskrivs av dem som de senaste månaderna varit i kontakt med honom som, citat, ett psykiskt och fysiskt vrak. Staffan Heimersson, Wien.
Den 26 januari 1996, Sverige.
Ja, för första gången sedan de svenska opinionsmätningarna startade är alltså Moderaterna större än Socialdemokraterna. Det är Temos väljarbarometer för januari som ger Moderaterna 30,5% mot 29% för Socialdemokraterna. Men Socialdemokraternas partisekreterare Leif Linde är inte orolig. När arbetslöshetssiffrorna går ner kommer väljarstödet tillbaka, säger han.
Det är ju så att under hela förra året så såg vi en vikande trend. Därför att det var ju en stor oro i väljarkåren och regeringen också, den socialdemokratiska, tillsammans med Centerpartiet har ju satt in ett saneringsprogram som också många upplevt som besvärligt. Men det vi ser nu är ju resultatet utav det saneringsprogrammet. Och det är klart att väljarnas förväntningar det är att också den öppna arbetslösheten går ner. Och här kommer det ju en socialdemokratisk kraftsamling för jobben som jag tror kommer att emottas oerhört positivt.
Du tror att det är framförallt arbetslöshetssiffrorna som påverkar opinionen?
Ja, det är säkert mycket annat också. Det har ju varit en hyggligt turbulent tid för socialdemokratin. Sen är det också så att här finns ju inget alternativ att granska. Och jag tror att om Moderaterna nu jublar över möjliga höga opinionssiffror så kommer de bli chockerade när de ser hur snabbt de här kan dala.
Sverige, 26 januari 1996. En lugn riksbankschef.
Den senaste veckans ränteoro oroar inte riksbankschefen Urban Bäckström. Han är positiv till Sveriges ekonomi just nu och håller inte med de prognoser som talar om fortsatt dalande konjunktur under hela 1996. Tvärtom talar mycket för en återhämtning, sa Bäckström i Göteborg igår kväll.
Det finns förutsättningar för den europeiska konjunkturen att återhämta sig. Centralbankerna sänker räntorna, långa räntorna har gått ner utomlands.
Innebär det att även svenska Riksbanken funderar på att sänka räntan? Du pratar om att de europeiska bankerna gör det.
Ja, det är en sån här fråga du får ställa, men du får ingen konkret svar. Men jag har analyserat frågan. Vi tittar på inflationsförväntningarna, konjunkturen och kronan och väger samman detta till en inflationsbedömning. Och vi har tidigare när vi sänkte räntan sagt att vi är optimistiska om inflationen. Och jag har inte ändrat uppfattning idag efter den senaste veckans händelser.
Ja, men den senaste veckans händelser menar Urban Bäckström förstås det mottagande som Perssonplanen har fått med kraftigt höjda räntor och försvagad krona är en överreaktion, tycker han.
Jag vill inte gå in på de olika politiska förslagen som finns på bordet här. Det är inte min roll, men jag konstaterar att ibland finns det en tendens hos de finansiella marknaderna att överreagera. Och det är viktigt, tycker jag, att se de långsiktiga sammanhangen här. Svensk ekonomi är nu i en bättre situation än vad vi har varit tidigare. Förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning är uthållig tillväxt och sysselsättning är gynnsamma.
Den 26 januari 1996, den svenska fegheten när det gäller ubåtsspaningarna.
Utrikesnämnden diskuterade ikväll för första gången en mycket omstridda rapport som den statliga ubåtskommissionen la fram för jul. Och man kom fram till att utrikesdepartementet ska fortsätta analysen av undervattensverksamheten och eventuellt peka ut den kränkande staten.
Att inte få ett nytt politiskt gräl om ubåtskränkningarna var en av regeringens Carlssons målsättningar när utrikesnämnden sammanträdde idag och regeringen för första gången skulle uttala sig om den rapport om ubåtskränkningar i svenska vatten som ubåtskommissionen la fram före jul och som blivit hårt kritiserad. Idag visade Ingvar Carlsson att regeringen är beredd att gå något längre när det gäller att peka ut Sovjetunionen som den nation som stått för ubåtskränkningar, något som ubåtskommissionen inte vågade. Kommissionen vågade inte ens peka ut Sovjet som ansvarigt för kränkningarna i Hårsfjärden i början av 80-talet.
Regeringen Palme på den tiden, där jag också var ledamot, vi gjorde då bedömningen att detta gav ett tillräckligt underlag för att skriva något till Sovjetunionen. Och det anser även den nuvarande regeringen vara en rimlig och riktig åtgärd.
Men när den här kommissionen som satt ett helt år, borde inte den ändå kunna prestera en säkerhetspolitisk analys?
Den hade möjlighet att göra en sådan, men ansåg att man själv inte var lämpad att utföra detta. Det respekterar vi och nu kommer en fortsatt analys att göras inom utrikesdepartementet med stöd av en referensgrupp av före detta ambassadörer.
Är du nöjd med det beskedet?
Jag föredrar den lösning vi själva har anfört, men vi får väl se tiden an, och är det så att vi finner att det inte är givande det arbete som bedrivs, så kan vi komma att återkomma.
Men det är viktigt att den här nationalitetsfrågan kommer till någon form av avslut.
Ja, jag tror att det skulle uppfattas något egendomligt om den avslutas och sedan dyker upp på något annat sätt. Exempelvis genom att någon besättning läcker eller någonting sånt.
I en debattartikel i Dagens Nyheter idag kallade moderatledaren Carl Bildt ubåtskommissionen för en kastrerad kommission. Bildt skriver att säkerhetspolitiker aldrig kan acceptera att den politiska analysen och det politiska agerandet kastreras genom att kränkningarnas ursprung inte får eller kan diskuteras.
Jag tycker det är ett märkligt uttryck.
Kan man säga att ubåtskommissionen från och med idag är entledigad från sitt uppdrag?
Ja, formellt så kommer väl regeringen att fatta beslutet om någon vecka eller två. Och sen ska jag tacka dem för ett bra arbete där.
Redan när rapporten presenterades i december stod det klart att två tekniska frågor återstod att lösa och att någon omvärldsanalys inte hade gjorts för att klara ut vilken eller vilka nationer som under mer än 10 år hade kränkt svenskt territorialhav. Kommissionen var dock enig i sin slutsats.
Kommissionens samlade bedömning, det har förekommit främmande undervattensverksamhet under perioden 1981-1992.
I hur många fall?
Vi är absolut säkra på 9 eller 10 fall. Det beror på graden av bevisning.
Tekniskt återstår att granska inspelningar gjorda under ett stort pådrag i Karlskrona 1984 då det tidigare ubåtsbärgningsfartyget Belos registrerade en farkost under vattnet. Och det kanske svåraste, det så kallade typljudet. ÖB Ove Victorin lovade den 20 december att sätta in alla krafter för att åstadkomma en förklaring. En teori bland analytikerna är att inkräktarna använde sig av så kallade decoys, en ljudalstrare som simulerar ubåtsljud för att maskera verkliga ljud från maskiner, hjälpapparater, hydraulik och propeller. Under 10 år har typljudet funnits med och varit något av en gåta för ubåtsjägarna.
Regeringen har nu beslutat att göra ytterligare ansträngningar för att bestämma från vilket land de ubåtar kommit som kränkt svenskt vatten utan att man vet varifrån de har kommit än så länge. Och om ubåtskränkningen i Hårsfjärden 1982 så finns det nu 2 olika slutsatser. Ubåtsskyddskommissionen 1983 som pekade ut Sovjet och ubåtskommissionen 1995 som sa att det inte går att säga vilket land.
Den 26 januari 1996, USA.
USAs första dam Hillary Clinton kallades idag till förhör med anledning av den så kallade Whitewater-affären. Men först hann hon med att kampanja för sin man inför presidentvalet.
Hillary Clinton besöker delstaten New Hampshire där det första primärvalet hålls 20 februari.
For
4 years ago, the people of New Hampshire made my husband the comeback kid. And today, you make me feel like the come home kid. I'm very glad to be here.
Senare ikväll ska hon få svara på frågor i domstol om hennes inblandning i den så kallade Whitewater-affären. De juridiska problem presidentparet har om bland annat misstänkt skattefusk. Det är första gången en Amerikas första dam uppträder i domstol som vittne för en stor jury.
Den 26 januari 1996. Ryssland.
Utrikes. Nästan alla ryska trupper som ska stå under NATO-befäl och övervaka freden i Bosnien har nu anlänt till Tuzla. Och även om de är få så är de politiskt viktiga, inte minst för den serbiska sidan.
Fallskärmsjägare från Pskov, en del av den ryska elitstyrkan på väg till Bosnien. De förbereder sig för avfärden. Pansarvagnar surras fast inne i de enorma transportplanen Ilushin 76. De här pojkarna är stridsvana. De har alla slagits i kriget i Tjetjenien. Nu blir uppgiften annorlunda, men tanken är att fredsstyrkan ska kunna använda sina vapen om det behövs. Efter 4 timmar går vi in för landning i Tuzla i östra Bosnien. De ryska truppernas ankomst till Bosnien är historisk. Det är första gången ryska soldater står under NATOs befäl. Och även om deras roll mest är symbolisk, de är bara 1600 man, så är deras närvaro här viktig för fredsöverenskommelsen. På flygplatsen i Tuzla orsakar pansarvagnar och lastbilar trafikstockning. Storögda bosniska barn tittar på. De vet inte riktigt vad de ska tro. Så mycket vapen och soldater. Den ryska styrkan ger sig av norr på Tverskå. De passerar områden där det stått hårda strider mellan muslimer och serber. Ryssarna har placerats i den strategiska Posavina-korridoren som förbinder 2 serbiska områden med varandra. Serberna har mer förtroende för ryssarna än för några andra. Här i Uglevik ska den ryska styrkan stanna i 1 år. Och även om det inte ser mycket ut för världen så är det bättre än att vara i Ryssland. Hit kommer bara eliten och de har bra betalt.
Ryssland den 27 januari 1996.
Rysslands president Boris Jeltsin försäkrade idag att arbetet med att reformera den ryska ekonomin kommer att fortsätta trots att flera av de ledande reformpolitikerna i regeringen har avskedats.
Presidenten försäkrade också att förhållandet till USA och president Clinton är bättre än någonsin.
Jag ska säga att вчерашний разговор, так сказать, был как бы, вы знаете, ну, вторым свадебным путешествием. Поскольку у нас действительно был пик в отношениях, потом немножко чуть-чуть
Den 27 januari 1996, Frankrike och om förre presidenten Mitterrand.
Frankrikes före presidenten bortgångne Mitterrand lät i största hemlighet telefonavlyssna över 2000 personer i mitten av 1980-talet. Och det gjorde han av rädsla för att sanningen om dottern som han hade utom äktenskapet och samarbete med nazisterna under andra världskriget skulle avslöjas. Detta avslöjas i en nyutkommen bok i Frankrike.
Härifrån nästan rakt under Napoleons grav i Les Invalides mitt i Paris lät president Mitterrand under 3 år i mitten av 80-talet under största hemlighet telefonavlyssna mer än 2000 personer, sina vänner och älskarinnor, journalister, advokater och ledande politiker. Det var ett helt okontrollerat och olagligt säkerhetsorgan som hade upprättats. Detaljerna runt den här sjaskiga och uppseendeväckande historien avslöjas nu av 2 journalister i boken Presidentens öron, en bok som kom ut i veckan.
Men som 1985-86 var ett stort hemlighet i republiken.
Mitterrand fruktade att den älskade utomäktenskapliga dottern Mazarin eller hennes mamma Anne Pinchot, i praktiken Mitterrands andra fru, skulle kidnappas. Han var orolig för hur franska folket skulle reagera om de fick kännedom om Mazarins existens. Mitterrand ville heller inte att hans arbete med nazistsympatisörer under andra världskriget skulle avslöjas. Ja, här nere, strax under mig, gick bandspelarna dygnet runt och spelade in de mest banala detaljer ur samtalen mellan de intellektuella och kvasintellektuella och cirkeln runt Mitterrand här i Paris. I boken finns ett register över 2000 personer som telefonavlyssnades. Där finner man den förre premiärministern Laurent Fabius, den ledande socialisten Martine Aubry, Jacques Delors dotter som ibland utpekas som Frankrikes nästa kvinnliga president, förre inrikesministern och nära vännen till Mitterrand, Robert Badinter, och restaurangen Brasserie Lip, där en för detta vän till Mitterrand som hotat att skriva en bok om Mitterrands alla hemligheter ofta höll till och ringde.
Dès qu'une personne était écoutée, on mettait sur fiche tout. Alors s'il appelait sa femme, on le mettait, s'il appelait un ami d'enfance, on le mettait, s'il appelait sa cuisinière, on le mettait, s'il appelait le vétérinaire, on le mettait. Bon. Donc il y a un côté systématique qui fait qu'il y a des gens aussi célèbres dans ces écoutés que Jacques Chirac, que Jacques Chaban-Delmas, que tous les ministres socialistes quasiment, et puis il y a des centaines et des centaines d'anonymes.
Fransmännen översköljs just nu av Mitterrand-avslöjanden. Men den bok som Mitterrand fruktade mest av allt och som han lyckades stoppa under sin livstid, den publiceras om 2 veckor under namnet Mitterrands förlorade heder. Men numera är de flesta av hemligheterna redan kända. Men telefonavlyssningscentralen, som numera är legal, den ligger än idag under invaliddomen.
Den 28 januari 1996, Nordkorea.
Nordkorea är snabbt på väg mot en mänsklig och ekonomisk katastrof efter det här århundradets värsta översvämningar. Inemot hälften av landets odlingsbara mark är förstörd. Vägar, broar, järnvägar och kraftledningar har förstörts. 500 000 människor har förlorat sina hem. Industrierna står stilla och husen är ouppvärmda. Vår Asienkorrespondent Bengt Thärner är den enda journalist från västvärlden som på lång tid har kunnat besöka Nordkorea.
Tåget från Peking bromsar in i ett isande, vinterkallt, av elbrist nästintill mörklagt Pyongyang. Lastat med mat så mycket de nordkoreanska resenärerna orkar bära. En första, men symptomatisk bild av Nordkoreas desperata situation. Världens mest isolerade nation är i djup kris. Den har inga vänner. Den är bankrutt. Den saknar mat. Praktiskt taget all industri står stilla. Dragdjur som oxar är uppätna. 500 000 städer är utan energiförsörjning. Också i Pyongyang går människor konstant hungriga. Ransonerna är drastiskt nedskurna. Och det ris som delas ut var 14:e dag är ofta mer än en vecka försenat. I ett ouppvärmt sjukhus togs undernärda spädbarn emot av ett team från franska MSF, Läkare utan gränser, som djupt oroas över effekten av den svältkost som ransonerna reducerats till.
It's a concern for the children who lost their houses, it's also a concern for children, for example, who are adopted.
Och sannolikt återstår det värsta. 145 av 200 kommuner är berörda av översvämningarna. Stora områden jordbruksmark har permanent förlorats och den grundläggande infrastrukturen är allvarligt skadad. Det är snart bara monumenten över Kim Il-sungs drömda kommunistiska lyckorike som står kvar. Bengt Thärner, Peking.
Den 28 januari 1996, Frankrike.
Klockan 8, här är nyheter från Ekot.
Frankrike har genomfört ännu en provsprängning i södra Stilla havet, den här gången under Fangataufa-atollen.
Klockan 22:30 svensk tid genomförde Frankrike sin sjätte provsprängning i Stilla havet. Här gången hade bomben en sprängkraft på 120 kiloton, nästan 10 gånger så kraftig som Hiroshima-bomben. Det här var den näst kraftigaste sprängningen i provserien som inleddes i september förra året. För Från början hade Frankrike planerat 12 provsprängningar. Men de häftiga internationella protesterna har lett till att president Chirac sagt att Frankrike troligen kommer att nöja sig med 6 prov. Alltså bara hälften så många som de franska atomvapenforskarna från början ansåg skulle vara nödvändiga. Enligt den franske presidenten behövde Frankrike genomföra de här proven innan man skrev under provstoppsavtalet och sen övergå till konstgjorda provsprängningar med hjälp av datorer. Frankrike kommer nu på nytt att utsättas för en internationell proteststorm, både från en majoritet av EU-länderna och från länderna i Stilla havet. Men hittills har Frankrike utåt struntat i protesterna. Och som flera gånger tidigare väljer man att spränga bomben bara dagarna före EUs utrikesminister att träffas. Anders J. Eriksson, Bryssel.
Frankrikes senaste kärnsprängning i Stilla havet som utfördes sent igår kväll har utlöst kraftiga protester bland annat i Australien, Nya Zeeland och Japan. I Sverige säger utrikesminister Lena Hjelm-Wallén att detta sjätte prov förhoppningsvis är den sista franska provsprängningen. Men den franska regeringen vill inte ge något besked på den punkten. Tidigare har man sagt att provsprängningarna skulle vara avslutade under februari månad.
Den 28 januari 96, statskupp i Niger.
Läget i Niger i Västafrika rapporteras idag lugnt efter militärkuppen igår. Men kuppen fördöms bland annat av Frankrike som har beslutat ställa in all ekonomisk och militär hjälp till landet som tidigare var fransk koloni. Vid kuppen avsattes den demokratiskt valde presidenten och ett 12-mannaråd under ledning av landets överbefälhavare har tagit över makten. Militärjuntan upplöst nationalförsamlingen och alla politiska partier.